till en ny halvtimme med Tyresöradion 91,4. Jag sitter här nu och samtalar med doktor Björn Klintemar i hans gamla mottagningsrum. Han är, du får säga vad du är för någonting.
Jag är psykiater. Jag är läkare i grunden.
Läkare i grunden, ja. Och psykiater. Och sen har du hjälpt människor med deras.
Ja, och sen så i en speciell form av psykiater kan man säga. Psykoanalytiker, det är det jag arbetar
som. Ja. Du ska få berätta mera. Här sitter vi alltså i hans gamla mottagningsrum och jag heter Gunnel Lagrell Lundgren.
Ja.
Hör du, om vi tar från början, här kom de in.
Ja.
Här stod du och sa,
ja. God dag. Du ställer oss upp här och så hälsar jag på Gunnel.
Hej.
Varsågod.
Och så pekar Björn pekar här på en brits.
Precis.
Här skulle patienten lägga sig.
Ja, just det.
Och var satt du
då? Alltså, det är... Man kommer överens om det här så att säga. De allra flesta, det är konstigt, men de allra flesta vill ligga ner.
Jaha.
Jag ska berätta varför.
Slappnar om det kanske.
Ja, precis.
Och sen har jag alltid varit nyfiken på, var satt du? Patienten hade huvudet åt ena hållet.
Ja, och så sitter jag bakom patienten då. Och så patienten ser inte mig och jag ser inte patientens ögon, men jag ser patienten i övrigt.
Patienten kunde alltså inte se av ditt ansiktsuttryck.
Nej, just det.
Kunde inte utläsa någonting sånt.
Nej, så det är en väldig skillnad just på det och på att sitta mitt emot varandra och prata då.
Men så här som du och jag sitter då kan man ju börja flacka med ögonen rätt som det.
Ja, visst.
Och det slapp de.
Så. Ja, just det.
Hör, när de låg där och du pratade här med din lugnande röst, händer det att de somnar ibland?
Ja, det var väldigt sällan, ska jag säga. Alltså, jag tror jag måste berätta lite grann vad psykoanalys är faktiskt. För, alltså det är ju en psykoterapimetod kan man säga. Eller rättare sagt, psykoterapimetoderna kommer nästan allihopa utifrån psykoanalysen. Mm. Och sen har de utvecklats åt olika håll då. Men psykoanalys, det går ut på att man försöker att hitta omedvetna motiv. Till varför man beter sig som man gör. Varför man har de svårigheter man har. Deprimerad eller missnöjd med livet. Hitta fel karar eller vad det nu är för någonting. Och då när det just gäller analys. Då har man kommit fram till det att det är bättre att inte se varandra. För det är så att man har en enda, vad ska jag kalla det för, en enda information till patienten om hur han eller hon ska bete sig. Och det är att man ska prata så fritt som möjligt och inte såra.
Så du säger aldrig aja baja?
Nej, absolut inte.
Inte.
Och alltså, det är väldigt viktigt att inte försöka såra. Och det kanske låter enkelt, va? Men det är svårt. Det är jättesvårt. Det kommer ju upp saker så att säga, som kan vara väldigt genanta. Det kan vara olika saker alltså, som rör sexualliv, det kan röra mig, det kan röra allt vad som helst. Va? Mm. Och då gäller det att inte sovra. Mm. Det här det kallar man för det fria associationen.
Ja.
Det är den grundläggande
metodiken. Är det metodiken. Omedvetna? Är det han jobbade med?
Du tänker på Freud.
Jag tänkte på Freud.
För då kommer man åt just sånt som är omedvetet och som ligger där som folk i vanliga samtal helt sovra bort utan att överhuvudtaget tänka på det. Va? Mm. Så när du och jag sitter så här så pratar vi ju inte alls och tänker på det sättet. Va?
Drömtydning, var det inte han som skrev den boken?
Ja. 1900. Han ristat in i ett bord i Wien.
Vilket årtal han skrev den?
Ja, 1899 var, i och för sig var det. Va? Men 1900 publicerades den då. Och han skrev han in i ett bord på ett café. Som man brukade frekventera. Här upptäckte Freud
drömmarnas betydelse.
Vägen till det omedvetna. Drömtydning.
Det finns ju något som heter KBT. Kognitiv
beteendeterapi.
Mm. Kan du berätta skillnaden mellan den och den analysmetod som du använder dig av?
KBT, det tillhör en annan typ av terapi kan man säga. Då, som, där går man in för att lindra symptom.
Och titta framåt va? Mera.
Ja, snarare att man undersöker just det som är problemet. Alltså, och så får man träna på det på olika sätt. Alltså. Alltså om man har en fobi till exempel.
För så, ormar.
Ja.
Då får man gå bland ormar.
Precis. Eller ja, det stegrar sig då successivt. Va? Om man schabloniserar så är det så i alla fall. Alltså, och i en psykoanalytiskt inriktad terapi så gör man inte så. Utan då försöker man just hålla det till att ja, patienten ska prata så fritt som möjligt. Och så försöker man undersöka vad som ligger bakom de här symptomen. Va?
Ja, jag förstår. Förstår lite i alla fall. Hörru du, hur kom det sig att du fastnade just för den här terapimetoden?
Ja, det blir en lång historia.
Ja, för höra.
Alltså jag är ju läkare från början då och skulle bli invärtesmedicinare.
Ja, så. Det hade jag tänkt fråga, just jaha. Det var det. Ja, och hur okay. kom du på den här tanken?
Jo, ja, men då ingår i specialisttjänstgöringen där, det som är 4 eller 5 år ungefär, va?
Ja.
Då ingår att man ska göra ett halvt års psykiatri. Då. Så att jag var klar med min specialisttjänstgöring i övrigt och skulle då ha ett halvt års psykiatri. Och då sökte jag väldigt aktivt, ska säga, till något som heter Nacka-projektet.
Ja, det känner jag ju. Johan Kullberg.
Ja, precis.
Ja.
Och som var ett försöksprojekt då i Sverige tillsammans med psykiatriska verksamheten i Luleå, där Clarence Crawford var. Och båda de var analytiker då. Och här skulle man försöka ändra psykiatrin då. Eller tömma mentalsjukhusen lite grann kan man säga, va. Och istället försöka få ut så många människor som möjligt i samhället. Och lägga också hjälpresurserna där, va. Så psykiatrin, med de här tankegångarna var det meningen att psykiatrin skulle finnas i samhället i olika mottagningar, psykiatriska mottagningar och dagverksamheter. Och det var alltså en helt ny tanke. Den fanns i Frankrike då och det var där man hade importerat det här. Och det här skedde då i början av 70-talet, va?
Sen dröjde det väl ungefär 20 år innan man fick ut alla i samhället?
Ja,
det
gick ganska fort alltså.
Det?
Ja, det gjorde det. Alltså, det här var förenat med lite problem. Alltså, dels var det ju svårt då och med så många kroniskt sjuka, va, som hade, ska säga, akklimatiserat sig på mentalsjukhusen då, och som inte alls ville ut, va. Och det fanns en väldigt motvillig personal då, inom den psykiatrin, kan man säga.
Då förlorade väl jobben?
Ja, precis.
En del. Ja,
så var det ju, va. Så att, men ja, din fråga var ju hur det kom så att jag blev då. Men jo, då sökte jag mig till Nacka-projektet då. Och då är det en sån här sektorverksamhet kallades.
Och vad innebär det?
Jo, Nacka-Värmdö-sektorn hette det här. Nacka-Värmdö-psykiatriska sektor.
Jaha, det var en geografisk
precis,
sektor alltså.
Precis, en tårtbit av Stockholms län kan man säga. Där alltså man ansvarade då för psykiatriska vården för personer som bodde i det området då. Och istället för att de då som tidigare blev inlagda på mentalsjukhus och en del psykiatriska sjukhus, så försökte man nå dem i öppenvård då. Så det byggdes 3, så småningom 4 mottagningar då på olika ställen i Nacka och Värmdö kommuner. Och sen så hade man kontakter med socialtjänsten och folk kunde komma och söka där. Man byggde upp en jour också som fanns då i Nacka.
Var KBT inget man använde sig av?
Det fanns,
på den? Det fanns inte på
det. Det fanns ju föregångare till det kan man säga då. Det gjorde det. Det kallar man en beteendeterapi på den tiden då. Så KBT har blivit lite mer, K står för kognitiv alltså.
Ja.
Alltså man ändrar tankemässiga förhållningssätt. Det där det har man byggt ut så att KBT har blivit, ska jag säga, det har blivit en väldigt bra metod för en del symptominriktade problem alltså.
Man läser ju ofta i dagstidningarna om att man använder sig av KBT i alla möjliga sammanhang. Mm. Du sa det att ni var knutna till någon psykiatrisk mottagning. Vilken blev den du var knuten till då?
Ja, då kom jag. Det var så att
bodde du här i Tyresö då förresten?
Jajamensan.
Ja. Men du uppförde Ensked, eller hur?
Ja, du kan.
Ja.
Stämmer precis.
Och sen har du pluggat på KI kanske?
Ja.
Ja, nära till han. Och så Nacka och så Tyresö.
Ja, just det. Fast SÖS var ju många SÖS år emellan.
Ja.
Ja, just det. Så att det där, ja. Ja, vi skippar det. Jag tänkte säga, det var där Johan Hulting också jobbade. Va?
Jaha.
På en av klinikerna där.
Hörde du, var det i det där sammanhanget att du träffade din fru Irene? psykolog. Jag vet att ni hade träffats tidigare, ja, men när det tände till.
Så var det inte, utan det kan man tro, men vi gick i samma klass i realskolan, alltså motsvarande 7:an, 8:an. De 2 åren gick vi i samma klass. Och då ingick vi i ett gemensamt gäng som hade skivor ihop, så att säga. Man gick runt till varandra och hade lite fester och sånt där. Men då var vi inte ihop, va? Men vi kände ju varandra från det hållet. Och sen gick vi parallella klasser i gymnasiet. Så att jag gick i reallinjen och hon gick latinlinjen i Enskede läroverk. Men sen så träffades vi igen på psykologen på universitetet. För jag läste psykologi innan jag kom in på läkarutbildningen.
Man kan ju tänka sig att det är mycket psykologiserande hemma hos er då vid frukostbordet, till exempel.
Ja.
Eller är det tvärtom, att man undviker att prata jobb?
Alltså både och, ska jag säga. Alltså man kan ju använda det till att drämma varandra i huvudet när vi bråkar. Kan man ju använda sig av det man kan, va?
Så att, sidan 155 i den boken.
Ja, men då kan vi ju lite olika saker, va? Så att jag kan ju oerhört mycket mer om just psykoanalytiska saker. Det är omedvetna hur det fungerar och så. Vi är mer uppfostrade, eller har fått lära sig mer om, så att säga, åt KBT-hållet till. Så det kan man ha diskussioner om.
Ja. Var jobbade du, sa du? Vilken psykiatrisk
klinik? Då kom jag till det som hette Saltsjöbadens psykiatriska mot. Fanns det då på tippen. Den ligger nog kvar, ja det tror jag. Den ligger kvar fortfarande, tror jag. Så dit kom jag och bytte då. Alltså, jag var på min medicinklinik på Södersjukhuset och bytte med en doktor som skulle gå från psykiatrin och skaffa sig ett halvårs invärtesmedicin då, för att bli psykiater. Här kommer vi in på varför jag blev analytiker, ja, kan man säga.
Men du är psykiater.
Ja, jag blev ju det senare då, så att säga.
Är det liksom en specialistutbildning, ja, och den har du gått?
Alltså, jag är både specialist i invärtsmedicin och psykiatri då. Men då efter halvtid där, så vi kände ju andra lite grann, den här doktorn och jag då. Och ringde han och sa att ja, nu har halva tiden gått här. Och så om 3 månader så byter vi då. Ja, och jag tänkte inte så mycket på det. Men sen var det en psykolog på mottagningen där, en kille som sa, vad är det mer? Du verkar så nedstämd. Och då så gick det upp det här, fan, ska jag tillbaka dit? Alltså, jag var ganska fast förankrad. Jag hade ett forskningsprojekt där som jag skulle doktorera på, som handlade om hjärtinfarktbehandling. Alltså fettsänkande behandling vid hjärtinfarkter. Och jag gillade verkligen jobbet på hjärtinfarktmottagningen där. Men sen så tänkte jag, alltså det var så otroligt levande och dynamiskt här i Nacka-projektet. Och med mycket diskussioner och en utveckling hela tiden. Så jag satt och pratade med honom ett tag och sen funderade jag, max en vecka tror jag. Sen gick jag och frågade då Johan Kullberg om jag kunde få vara kvar där. Och då ordnade han det så att jag kom till hans team då efter. Han var i Nacka alltså då. Så blev det.
Då blev du nöjd och glad igen.
Ja, och sen gick jag massa utbildningar där då som ledde fram till. Alltså alla, kan man säga, ledde ju åt det här hållet. Att bli psykoanalytiker på sätt och vis. Va?
Var du där vid den kliniken du jobbade ända fram till du öppnade din praktik här, nej, i Villan?
Nej, det var inte. Utan först så, jag jobbade väl där i 5-6 år då. Men sen så, alltså för att bli specialist i psykiatri så måste man vara på sjukhus också. Och, så jag var på KS då i ett par år. Och där fick man ju se en annan typ av behandling då. Så den ganska sjuka patienter, men inte de allra sjukaste. Va? Men folk låg inte på vårdintyg så mycket där. Va? Som på Långbro och Beckomberg och sådana ställen då. Men man såg ju djupt deprimerade patienter till exempel. Då. Så att jag har varit med och gett elbehandling och sånt och sett dramatiska effekter av det faktiskt.
Hur vanligt är det med elbehandling nu för tiden?
Ja, det är olika över landet.
För jag har hört faktiskt en person som jag har känt i många, många år som säger, han medicinerar med litium bland annat. Mm. Men han säger att jag klarar mig inte utan elbehandling en gång per år.
Oj då, jaha.
Jag tror att det är en gång per år han får. Och på det håller han sig uppe, annars så sjunker han.
Jo, absolut. Alltså det finns en grupp som alltså, man har inte en chans att nå med psykoterapi, va? Det där man lär man sig att skilja ut så småningom, va? Och inte, medicinerna räcker ofta inte heller, antidepressiva eller lite som blir förebyggande för så här, bipolära tillstånd. Då.
Det är ju det, piller eller prat. Och ja. Bra, det kanske är en kombination av båda i många fall.
Ja, just det. Det är ju bra om man kan ha det faktiskt.
Det var väl redan på 60-talet så kom ju Valium ut. Mm. Som då ansågs som en mycket ofarlig medicin.
Ja.
Fullständigt utan biverkningar lärde jag mig en gång.
Ja, precis.
Och det var väl så i början.
Ja.
Tills man upptäckte att folk kunde bli beroende av det.
Mm. Visst. Nej, det var ju ett väldigt problem.
Och det har väl, misstänker jag, gjort att många har tagit avstånd helt och hållet från läkemedelsbehandling vid depressioner.
Ja, det har bidragit i alla fall, tror jag. Men dels det, men sen var det ju också när man förut hade läkemedel vid depressioner, mot depressioner. Det var ju väldigt mycket biverkningar med. Alltså, det måste man ju vara klar över. Ja, du vet ju du. Alltså, som i apotekare skängde jag här, va? Nej, men jo, men alltså att med det här torrheten i munnen, förstoppning och det kunde vara väldigt besvärligt faktiskt, alltså, och flera veckor innan det hade någon effekt. Va? Så att,
men på något sätt så kände jag att på 70-talet blev nästan lite fult att prata om läkemedel. Och jag tänkte på Prozac kom väl i USA redan på 70-talet.
Mm, mm.
Men svenskarna var väldigt mycket emot att ta in den typen. Det var ju en vidareutveckling, kan man säga. Mm. Vad anser du om det här? Vi har ju en professor, Arvid Karlsson, som har forskat väldigt mycket på signalsubstanserna i hjärnan.
Mm.
Och bland annat så anser han ju att depression kan vara ett tecken på att man har lite låg halt av serotonin eller noradrenalin i hjärnan.
Absolut.
Och det kan man höja med vissa läkemedel.
Absolut.
Och folk mår bättre.
Ja, men så verkar det ju vara faktiskt. Alltså.
Och sen har ju, Sverige har ju tagit in Prozac, men inte under det namnet, utan det heter ju Fontex här.
Mm. Mm.
Men sen har man vidareutvecklat det, så att nu finns det modernare läkemedel som, jag inte vet jag vad du tycker, men man har ju lanserat dem hos allmänläkarna. Så det blev ju väldigt populärt ett tag att det är klart man skulle gå på Cipramil, för då var man lycklig.
Jo, man kallar det för lyckopiller, va?
Ja.
Faktiskt. Och jag tycker så här att det där är väldigt effektiva mediciner som är bra mycket bättre än de gamla antidepressiva medicinerna när det gäller att slippa biverkningarna. Och likvärdiga i effekten mot de gamla, tror jag. Men problemet är att det överanvänds, alltså, så uppfattar jag i alla fall. Och, alltså används på sånt som inte är egentligen ångesttillstånd eller depressionstillstånd.
Min kille har gjort slut, jag är olycklig, jag vill ha Cipramil, är det så ungefär?
Ja, om man hårdrar det, va, så är det lite grann så faktiskt. Va?
Och det har ju också blivit på läkarmottagningarna ungefär som i skolorna. Man är inte patient eller elev, utan man är någon slags kund som har rätt att begära. Ja, jag kommer till dig och begär Cipramil.
Ja.
Och det är ju inte så himla kul. Du lyssnar på Tyresradion 91,4. Jag samtalar med Björn Klintemar som är läkare, psykiater, psykoterapeut och psykoanalytiker och som numera ägnar sig åt en helt annan sysselsättning. Jag heter Gunnel Agrell Lundgren. Hur länge har du haft din praktik här i villan? Du bor i Fårdala kanske vi kan säga, om
det
är någon som är intresserad av att veta.
Ja, det är sen, alltså vi gjorde det bakvända, min fru och jag då. Vi flyttade till större hus när ungarna flyttade hemifrån.
Ja.
Så flyttade vi till Fårdala. Det var 91.
Det tycker jag är tufft.
Så att jag började nog här på hösten 91, tror jag. Så att sen dess
har jag ungefär 20 år har du haft praktiken här då.
Ja, just det. Mm.
Hör du, jag skulle vilja veta lite mer om dina patienter.
Ja, visst.
När de kommer hit, kommer de Ringer tarmluren och säger, hörde jag skulle behöva lite hjälp här. Eller kommer de med remisser ifrån någon allmänläkare? Eller?
Alltså man kan säga så här, va? I princip så är det få som kommer med remiss. Va? Men alltså, det finns ett slags krav kan man säga på att ska de orka gå i, alltså det, att gå i analys. Det måste jag säga. Va?
Det är jobbigt.
Ja, man går 4 gånger i veckan va? Vanligtvis. Aha. 4 gånger per vecka och under flera år. Alltså. Så att det här det, vanligtvis kanske...
Det är ett halvtidsjobb.
Ja,
mer.
4-5, alltså det, säg 4-5 år och så 4-5, ja det finns, fanns någon som gick 5 gånger i veckan också, men säg mellan 3-4 gånger i veckan. Det är liksom, det ingår i metoden då va. Mm. Så att då måste man kunna sätta av tid för det va och kunna ja, samordna det med sitt jobb och såna här saker. Det kräver liksom att man är väldigt motiverad egentligen va, komma iväg då.
Men du använder samma analysmetod?
Ja, i grunden, ja.
Det är inte så när det kommer en patient att du har fått några journalanteckningar innan och vet att den här ska vi göra så här med.
Nej.
Utan det ger sig.
Mm.
Sen jag har lite funderingar runt det här med beteckningar. Det finns psykoanalytiker, psykoterapeut, psykiater, psykolog.
Ja, det är mycket psyk.
Har du lite kort tid ja. Att säga, du är psykoanalytiker och utbildad psykiater.
Ja.
Det är din specialist.
Alltså, man ser så här att det finns ju läkare och psykologer. Va? Och läkare kan vara psykiater. Men då har man alltså sin läkarutbildning och skriver ut mediciner.
Mm.
Psykologer, de skriver inte ut mediciner. Men de är psykologutbildade. Sen så kan läkare och
ja, och det är inte en läkarutbildning utan nej. Det är en beteendevetarutbildning.
Precis.
Ja.
Så att, och det är en väldigt stor skillnad. Alltså för, egentligen, för där lär man sig ett humanvetenskapligt förhållningssätt. Till skillnad från läkarutbildning som är väldigt naturvetenskapligt inriktad. På gott och ont. Va? Men om man ska arbeta psykoanalytiskt och som psykiater så är det väldigt mycket som inte är så bra med det. Va? Och ha bara den. Skolningen. Utan ska man bli psykoanalytiker eller psykoterapeut och som läkare, då blir det nästan en slags omutbildning. Va? Så att jag har utbildat mig som först till legitimerad psykoterapeut. Då. Det
är du också. Det är, ja. Det är en legitimation.
Ja, och sen så jag efter det är psykoanalytiker och det är en lång utbildning. Alltså det är,
förstår, det är nästan livslång för dig med.
Ja, men visst. Va? Så att jag, ibland nästan skäms jag hur lång utbildning jag har. Va? Men...
Hörru du har ju en massa andra intressen också.
Ja,
bland
ja.
Annat vet jag mitt första riktiga minne av dig. Det var under er seglingsperiod.
Ja.
Vi råkade stöta ihop ute på Grönskär i Stockholms
ja,
skärgård.
Ja, ja. Mm.
Och fåglarna kvittrade. Och då sa du, där är näktergalen.
Ja.
Och sen dess så kommer jag ihåg hur näktergalen låter.
Ja. Ja, jag är imponerad. Alltså, för jag hade ingen aning om att jag visste det.
Du, ska vi gå ut? Ska jag peka ut eller peka ja. Där näktergalen kvittrar? Eller
ja,
sjunger,
får du berätta?
Ja, just det. Och...
Det
så
måste
ha varit
på 70-talet eller början av 80-talet.
Mitten på 70-talet
ja,
okay. tror jag det var.
Mm.
Sen har vi träffats i orienteringsklubben.
Ja.
Så du är en baddare på att springa och cykla. Springa långlopp, orientera i skogen. Sen är du musikintresserad, vet jag också.
Mm.
Och nu sen ett år tillbaka ungefär så har du stängt din praktik.
Nä,
det är lite det är på mera. Glänt va?
Det är mera. Nej då, det är mera. Alltså, det är herregud. Ja, 2009. Hösten 2009.
Jaha, du.
Mm. Efter det. Mm. Så men, att i och för sig vanlig pensionsålder egentligen.
Men då startade du en ny karriär kan man säga.
Ja, just det. Du,
kan du berätta vad du
menar
gör?
Friskis och svettis.
Ja, heter det att du är instruktör eller ledare? Eller?
Ja, alltså jag kan säga hur det började. Va? Alltså, jag har gått på Friskis och svettis här, i Tyresö tror jag i 20 år säkert va. Och innan dess så gick jag på gymnastikkorpen hade jag här i kommunen. Och jag, ja, när jag var utlokaliserad läkare på i Karlskrona så var jag där på någon gymnastik där också. Så att jag hade ju lång erfarenhet av gymnastik då. Och sen så var jag med min fru då på ett pass här, seniorgympapass. Och det måste ha varit 2010. eller 2011, ja. Det är några år sedan.
Ett tag sedan.
Ja, det är några år sedan. Och då frågade de om jag ville bli ledare, va? Och så tänkte jag, jag är ju nypensionerad och har ingen struktur på dagen. Och tänkte så här, det här, jag tycker att det här har gett mig så mycket. Jag har så stor glädje av det här med gympan. Det har inte varit någon huvudsysselsättning för mig alls. Men jag har regelbundet hållit på med under alla år. Och tycker att det är så roligt att röra mig. Och sånt. Så att jag funderade inte länge utan jag sa ja.
Sen så, och det är ingen som har ångrat?
Nej, absolut inte. Och sen fick man ju alltså gå igenom väldigt seriös utbildning. Då. Det här var på, just det, det måste varit i augusti-september någon gång det här. När de frågade mig då. Och så är en väldigt driftig verksamhetschef där. Och så hon fixade snabbt så att jag kom med på utbildning då. Det måste varit i oktober då. Och så sen gick jag en i november och så en i december. Där. Så man,
och det, här, det var veckovisa.
Ja.
Faktiskt, alltså, det är ju gedigen utbildning.
Ja, alltså, ja, men min läkarbakgrund, jag blev imponerad. Alltså, ska jag säga. För första utbildningen handlade väldigt mycket om anatomi, fysiologi alltså, och hur muskler och sånt där går och funktionellt, hur det fungerar och sånt där. Och så la man upp olika träningsprogram utifrån hur kroppen fungerar. Va? Och det gjorde man då alltså i grupper då på kanske var, det har varit 40 stycken på den här första utbildningen. Man låg på ett internat utanför Kristianstad. Och så började klockan 8 på morgonen. Då, ja, man hann äta till 9:30 tror jag. Och sen så höll det på till ja, klockan 9:30 på kvällen. Då, med varvade föreläsningar och övningar.
Var det
och
även där. Fysiska övningar som man fick jobba på?
Ja. Så att första höll man på tror jag 4 eller 5 dygn då, första omgången. Och sen var det en lika lång då i en andra omgång. Först, ja, sen hade man ett prov då, man skulle läsa in ett kompendium då på några 100 sidor där som just handlade mycket om anatomi och diet och fysiologi och ja, såna här grundläggande saker va. Och så fick man skriva då, och måste man bli godkänd på den. Men när man blev det så, sen så gick man nästa utbildning då. Va. Och då var det, alltså då kan man, du frågade vad jag kallas för. Instruktör, det kan man sammanfattande benämna. Jag är gympaledare.
Gympaledare, det låter anspråkslöst.
Ja, just det. Gympaledare
med
J, inte G. Friskis har lanserat att det ska vara J. Steg 2 utbildningarna, de var uppdelade så att de som skulle syssla med gymnastik gick en. De som skulle hålla på med gym gick en. De som höll på med spinning gick en annan och så vidare va. Så att det var specialiserat så.
Och när du hade gått alla utbildningar, då var det någon slags tentamen skulle jag vilja säga. Det var en uppvisnings... vad ska jag säga? Ja. Du ledde en grupp.
Ja, precis. Alltså det, rättare sagt, alltså, efter att man hade gått sina utbildningar då, så skulle man lägga upp ett eget pass då, ett eget gympapass då, alltså självständigt. Man kunde få lite hjälp och så, va? Men liksom diskutera och så, men i grunden skulle det vara ens eget pass.
Så att säga. Du skulle fundera ut hur du skulle göra och vilken musik du skulle ha till.
Precis.
Och sen, jag har ju gått på lite gympa själv emellanåt. Mm. Då i början så har man ju ganska låg puls. Mm. Och sen ska pulsen ganska, ja, man börjar väl med att springa så man får upp värmen.
Ja, så man börjar med att mjuka upp. Ja. Och ju äldre man blir, desto viktigare blir den biten,
ja,
kan man säga.
För annars kan man förstöra muskler eller något.
Ja, absolut.
Och sen i mitten på passet ungefär så ska man ha högsta hjärtfrekvensen.
Ja, alltså man kan säga att det är väldigt reglerat. Det tror man inte, va? Men det är väldigt reglerat hur det ska vara. Alltså det finns vad vi kallar för olika pulser då. Alltså. Mm. Alltså, så att under uppvärmningen så ska man ligga mellan på de här gymnastikövningarna, hur fort takten går, alltså mellan 80 och upp till max 120 då på melodierna. Va?
Och sen sakta trappar ner.
Och sen trappar man ner och sen blir det lite styrkeövningar. Och då ska de övningarna ligga mellan bara 30 till 60 per minut, va? När man ska hålla på och göra armhävningar eller vad det är för någonting. Mm. Så att det är noga med de här, hur fort och långsamt det ska gå. Nej, sen kommer det kondition efter det. Då,
jaha,
kan man säga.
Så
det är det du tänker på. Att det är då det blir jobbigt. Alltså. Mm. Så att då kan man komma upp i Alltså ja, så ungefär 120-130 får de med sig
nu. Pulsslag i minuten.
Nej, inte pulsslag. Det puls är lurigt ord, utan det är melodierna som går 120 cykler per minut.
Jaha, det är så. Ja, då förstår jag.
Så att, och det, då är det reglerat alltså på olika, efter vilken nivå man har med gympan på, om det är basnivå eller medelnivå eller intensivnivå. Va? Och då ligger pulserna allt högre då på musiken så att säga. Ju intensivare passen är. Så det där fick man lära sig då?
Ja, jag har ju följt det lite grann då under hösten och våren här. Så jag vet vad du har faktiskt fått lägga ner väldigt mycket energi
på det. Första passet.
Men mycket stort intresse också skulle jag vilja säga. Oh ja, och till det här första, jag kallar det för tentamenspasset. Vad kallar ni det? Uppvisning?
Ja, det är det när man har gjort, tycker att man är färdig med sitt pass. Då får man en grupp då. Alltså en vanlig gympagrupp. Och så kommer en person från centrala Friskis och Svettis och tittar på. Och,
som sitter med tiduret och kollar.
Ja, tidtagare och skriver upp precis rörelser man har. Och ja, kommentar om hur man gör och sådär. Och hur man leder och vilken stil man har. Hur musiken är upplagd, om det hyggliga övergångar mellan olika saker. Och så här, väldigt noga alltså.
Tänk så mycket som man inte tänker på när man deltar i ett pass. Men du har blivit väldigt populär, det har jag hört. Ja, det kommer en 80-90 personer till dina pass.
Ja, när det är som mest så är det faktiskt så.
Och det är väldigt många ifrån vår gamla orienteringsklubb. Ja, Tyres skid- och orienteringsklubb som den hette förr i världen.
Det är väldigt
kul. Och det är
kul.
Jättekul. Ja, och du väntar på att jag ska komma också.
Ja, till hösten kommer du.
När min arm börjar läkas, då kommer jag också. Hur lägger du upp ett sånt här pass nu? Hur länge kan du ha det? Har du kört samma program hela våren?
Ja, det finns en bestämmelse som de försöker tuta igen på utbildningarna. Att man ska byta varje termin. Det är ingen som är intresserad av att byta varje termin.
Som användare skulle jag vilja säga att man är jätteglad när det inte byts. För då vet man ungefär och man kan rörelserna och då flyter det på.
Precis. Och det här är ju alldeles speciellt på seniornivån. Va? Alltså när folk är lite äldre. Alltså, när jag har behållit mitt ett helt år första passet. Då. Och sen gjorde jag om det då, delvis i januari. Då. Nu har det kommit liksom lite nya bestämmelser om hur passen ska vara upplagda. Man bestämmer inte själv så att säga, i vilken ordning man ska göra grejer. Utan det där är väldigt centralreglerat. Alltså.
Ja.
Så att, nu måste jag göra om det till i höst då, lite grann.
Jag kan ju se en väldigt röd tråd genom ditt yrkesliv.
Mm-hmm. Spännande.
Ja, för allting fokuseras ju på hälsa. Att hjälpa folk att komma till optimal hälsa, skulle jag vilja säga.
Ja.
Du håller på med orientering. Där kan man säga också, ni har ett jättefint sommarställe på en liten ö som heter Gässholmen i Stockholms skärgård.
Ja.
Men rätt som det så får du abstinens och måste åka hem och springa eller hem och cykla.
Ja.
Och där har du rörelsen.
Ja.
Och fåglarna och musiken hör du. Och genom ditt läkaryrke så har du också människans hälsa. Och nu är det friska människors hälsa mera du jobbar med.
Ja,
Så jag kan säga att det är helt logiskt att du gör det här.
Jaha.
Egentligen skulle det inte förvåna någon om man bara tänker till.
Det var mig det förvånar.
Men jag tycker att det är jättekul att du har gjort det. Hör du, vår halvtimme börjar lida mot sitt slut.
Jaha, okej. Okay.
Och jag tycker att det har varit himla kul att sitta och prata med dig om det här, för det är mycket som jag funderar på innan som det, när man är i ett större sällskap man kanske inte pratar så mycket.
Nej, det gör man inte faktiskt, inte på det här sättet.
Och jag tycker att du har lyckats väldigt väl med det du har hållit på med och jag önskar dig all lycka i framtiden.
Okej.
Okay. Tack ska du ha.
Tack.
Ni har hört Björn Klintemar sitta här och prata med mig, Gunnel Agrell Lundgren.